Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola Elnestam och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobbe. Hej Tobbe!
Watto, watto!
Jag tänkte att det skulle komma något. Jag visste det. Ja, hur är läget med dig?
Det är fint. Som vanligt.
Mm, det är bra. Det är bra här också.
Ja, jag tänkte jag skulle fråga det, sen glömde jag bort det.
Nej, men det hade ju varit artigt då.
jag är alltid väldigt oartig.
Det är så här, det är svårt med de här sociala protokollen, eller hur?
Ja.
Ska vi sparka igång? Nej, det ska vi inte. Vi ska köra later.
Ja, det ska vi göra. Vi brukar börja där.
Vi brukar börja där. Vi har inte fått några frågor ännu från våra lyssnare.
Nej, inga habe den här gången.
Nej, vi hoppas att det kommer snart.
Ja.
Så jag tänkte att jag sparkar igång här med en liten later.
Mm.
Jag samlade på serietidningar när jag var kanske, jag vet inte, kommer inte ihåg, 12-13 år.
Mm.
Då kände jag att jag hade läst om någon sån där första numret av Kalanka.
Mm.
Det var jättesvårt att få tag på det.
Vadå, första numret?
Ja, precis. Första. Så att, då blev jag lite intresserad att jag ska börja samla på tidningar, för att jag hade en prenumeration på Kalanka.
Ja.
Och så tänkte jag, men nu ska jag skaffa alla Kalanka i hela som finns. Men det insåg jag att det var lite svårt när jag så här kollade vad en Kalanka från typ 40-talet kostade eller 50-talet.
Vad kostade
de då? Bestämde jag, nej, det var flera tusen, alltså ja. Tiotusentals kronor.
Ja.
Men då bestämde jag mig för att då ska jag i alla fall samla så mycket som det går. Så då började jag arbeta mig bakåt. Jag tror att jag prenumererade 1983 eller sånt där. Så gick jag runt och det finns en sån här antikvariat eller så här serietidningsställen. Ja. Där man kan köpa begagnade serietidningar. Så där hittade jag dem och sen så fick man, det fanns väl en fem, sex stycken olika ställen i Stockholm. Så man sprang runt på och bläddrade bland tidningar och försökte få. Så det slutade med att jag hade 10 kompletta årgångar. Jag tror att det var mellan 75 och 85.
Det är rätt coolt faktiskt.
Mm, så att det var väldigt coolt när jag liksom skaffade den här sista. Nu har 10 kompletta årgångar, men då får man den här tomma känslan.
Ja.
Så här, jaha, ja, nu har jag ju alla de här. Ska jag sätta igång och samla en årgång till eller så? Nej. Så då tog jag alla tidningar. Så
körde du dem i papperstuggen på jobbet istället?
Nej, jag la ut dem på i gula sidorna, hette det.
Jaha.
Och så sålde jag allt.
Fick du något vettigt för det då?
Nej, inte direkt. Jag tror jag fick några tusen lappar. Men ja. Det var inte liksom allt vi hade. Jag hade stoppat in mycket mer tid. Och inte mer pengar i det hela, men mycket mer tid i alla fall.
Mm.
Men det var kul.
Mm. Jag tänkte berätta att jag är halvukrainare faktiskt.
Jaså, är du halvukrainare eller är du kvarts eller fjärdedel?
Nej, jag är halv. Mormor och morfar kommer ju från Ukraina, bägge två.
Mm-hmm.
Min mamma är ju född i Sverige, men så därför så jag har inte så här jättemycket anknytning till Ukraina.
Det känner inte att fasken, nu ska jag åka till Ukraina och hitta mina rötter.
Det vore kul att åka dit någon gång faktiskt.
Har du släktforskat något då?
Nej, det är väl jag har en morbror som har släktforskat lite grann så där.
Mm.
Men det är ganska svårt, man måste ju göra det på plats i princip.
Ja, det brukar det vara. Han upptäckte att du var släkt i rakt nedstigande led med Stalin och sen så slutade han.
Nej, men det är ju rätt coolt när man tänker på det. Mormor var ju en sån här riktig kruttant liksom. Hon har ju jobbat i så här arbetsläger i Ukraina och allting liksom.
Oj.
Släppa timmer liksom. Sen flydde ju de under finska vinterkriget och via finska Karelen till Sverige.
Via Norrland då, eller vadå? Och tog de båt någonstans?
Ja, jag tror att de åkte båt någonstans. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men jag har något dokument någonstans som min morbror sammanställde. Men man hade ju gärna vilja intervjua mormor mer innan hon dog.
Ja, jo. Det är sånt där som man inser efter ett tag.
Ja, precis.
Att äsch, fasen, jag skulle snackat mer med mina gamla skrynkliga släktingar.
Alltså jag gjorde något försök att hitta lite rötter genom att lära mig att prata ryska. Jag gick någon kurs där på universitetet. Men jag blev väl inte... Jag hoppade av någonstans i halvvägs. Men det var väldigt roligt, men det blev för mycket. Vi hade precis fått barn och sånt där då. Så att... Jag tänkte jag kan ju hälsa på våra ryska lyssnare, för de är ju säkert jättemånga. Jag vet ju att
Det tycker jag.
ryska utvecklare, de är ju väldigt grymma. Och det är ju bara för de får ju all sin inspiration från Väg 74 har jag hört.
Jo, men jag har faktiskt också hört det. Sen ska du hälsa dem på dem då.
Ja, privet! Dobropashalovat na doroge 74.
Och vad sa du nu då?
Nu sa
Ola är
jag
en
hej,
jävla skurk.
välkommen till väg 74, så här.
Ja, coolt. Du ville göra ett förtydligande också.
Ja, precis. Vi fick lite feedback. Vi tappade bollen lite där på när vi lyssnade på Ester Derby. Hon hade ju fått råd.
Just det.
Hennes bästa råd. Och vi sa efteråt att eller, våran översättning var att man inte skulle bli alltför engagerad i sin kund. Eller hur? Men huvudpoängen var ju att man inte skulle bli mer engagerad än vad kunden själva är.
Ja, just det.
Det är ganska viktigt att poängtera det. För det är det man kan använda lite. Det kan ju vara så att kunden vill sjukt mycket att saker ska hända. Och då är det inte fel att man vill det själv också. Men om
Nej.
kunden skiter i vilket på vissa saker, det är då man inte
Då ska inte.
ska gå in i väggen
Nej,
och
då.
försöka rätta till dem liksom.
Nej, just det. Vad ska vi prata om idag då?
Ja, du har hittat en till modell. Eller
Ja.
hittat och hittat. Du har väl en liten svart bok med modeller, eller hur?
Jag har en, precis, jag har en 200-sidig bok med fyrfältare och Venn-diagram.
Vi borde
Som är
sluta
som.
kalla dem fyrfältare och kalla dem för OLA-modeller eller någonting.
Kanske det. Det är som ett ymnighetshorn. Den här boken. Nej. Jag är som ett ymnighetshorn vad gäller visualisering av modeller. Nej, men det här är ju någonting som jag tycker är väldigt. Vad ska vi kalla det? Ett snabbt sätt att fatta beslut på
Ja.
och rikta in liksom så att du får en samsyn.
Det tangerar lite det här Bodops som vi pratade om för ett några
Det
avsnitt sen. Avsnitt 13 var det väl, eller något sånt.
Jag inser att vi har ju glömt vår inzoomning.
Nej, den har vi inte glömt. Vi har bara ska bara presentera dagens ämne först, sen tar vi inzoomningen.
Just det. Aha, okej. Okay. Har vi presenterat klart?
Ja, vi har inte sagt vad vi kallar det hela, men...
Nej, på engelska heter den Purpose-Based Alignment Model. Och vi har väl bara liksom, som hastigast kallat för den där syftesmodellen. Eller en syftesmodell så vi kan få samsyn.
Just
Samsynssyftesmodellen.
det. Det blir
Det
väldigt
ligger.
lätt krystat med de här...
Ja,
översättningarna. Jag vet inte, antingen får man ju hitta på, man kanske inte ska försöka göra översättningar utan typ hitta på något helt annat namn.
annars
Eller
blir det
så
så här.
använder man det engelska namnet.
Ja, vi kan kalla det för PAM, Purpose Alignment Model. Annars blir det som sådana här översättningar på filmer. Jag kommer ihåg en sån här John Candy-film som heter Armed and Dangerous. Översättningen blev ärthjärnan.
Så vi kan väl
Det
kalla det typ tjejen som...
är
Eller det våras för syften. Där har vi det.
våra som syften. Ja, det är bra.
Nu tar vi en inzoomning.
Du gick ju spinn här i veckan.
Egentligen, det började med att vår kollega Jocke blandade sig in i någon Twitter-diskussion som han sen ryckte ut sig själv ifrån illa kvickt när han insåg att det här kommer inte leda någonstans mer än att jag bara kommer typ bli störd i
Han
huvudet. Så då blev jag störd i huvudet istället.
Ja, han märkte att någon hade fel på internet och var tvungen att rätta till det.
Ja.
Okej, okay, vad hade den här snubben? Eller,
det handlar ju om kritik mot No Estimates.
Mm, just det.
Den här snubben hade ganska hård kritik mot No Estimates, som menade att det i princip bara var mumbo jumbo. Och han hänvisade bland annat till lite blogginlägg som han hade skrivit, en hel bloggserie där han angrep No Estimates från alla håll och kanter. Och jag läste det där och, bara för att se liksom hur han kunde ha så fel. Eller vad man ska säga. Eller var han kom ifrån. Och det som jag reagerade på, som hans bloggserie ständigt återkom till, var att estimat behövs för business. Alltså affärsfolket behöver estimat, för annars kan inte de göra sitt jobb. Och det känns som att det är någon grundinställning som han hade då, och som säkert många No Estimates kritiker har, att affärsfolk kan bara jobba på ett sätt. Och det tycker jag är lite så här förolämpning mot affärsfolk. Om man liksom utgår ifrån att business bara kan göras på ett sätt, ja, då måste vi ha estimat, visst. Men om man istället utgår ifrån att estimat är dåliga, för det vet vi ju i princip med utifrån empiri, att de estimat som man tvingas ta blir aldrig bra, liksom. För det kan det inte bli, för vi har inte stöd tillräckligt för att göra bra estimat. Om man utgår ifrån att estimaten är dåliga, och så måste business anpassa sig efter det istället, då kanske man kan hitta så här konkurrensfördelar i hur man driver sin affär istället.
Istället för att göra precis som alla andra.
Ja, precis.
Så istället för att ryckas med i estimathetsen, så föreslår du att vi granskar och tittar lite grann på, vänta, skulle vi kunna ändra på hur vi jobbar? Och då menar vi inte bara hur vi programmerar, utan mest av allt då, hur vi bedriver vår affär, så att säga.
Ja. Jag menar, vi vill ju utvecklare, eller inte alla utvecklare, men vi vill ju ändra på oss hela tiden, liksom. Vi vill bli bättre och bättre. Och det borde ju businessmänniskor också vilja. Affärsfolket, cheferna.
Ja. Man kan inte vila på gamla lagrar. Vad heter det? Jag tänkte att det skulle komma ett klatschigt ordstäv här, men det föll ganska platt.
En annan grej som han återkom till hela tiden var också att han tyckte att någon No Estimates-människa skulle göra lite write-ups på lite så här lyckade No Estimates-projekt. Och det viktiga var att det skulle vara icke-triviala No Estimates-projekt. Och det där vet jag att du reagerade lite på också. Om vi återkommer igen till det här med Bodops. Ni levererar små elefanter.
Ja.
Och en pytteliten elefant är trivial.
Ja, det är de ju.
Det handlar ju om att bryta ner alla icke-triviala projekt, bryter man ju ner till triviala elefanter, liksom.
Jag tycker att det är mycket lättare att jobba på det sättet. Fast han tycker att nej, nu ska vi krångla till det rätt rejält här.
Ja.
Och då får vi använda oss av, och så bara knäcker han med fingrarna och rycker fram sin så här specialmetod.
Ja.
Som kräver saker från perm till perm måste man gå igenom det här för varje kodrad vi ska skriva.
Ja.
Ja.
Och på samma tema så är det liksom så här, ja, No Estimates, det funkar säkert för team på 3 personer i ett litet företag. Men det skalar ju inte.
Och då menar han inte, eller vad heter det, apelsiner.
Nej, precis. Och det lär vi väl få tillfälle att återkomma till i något annat avsnitt, i så här, det här med uppskalning, att det, den eviga hetsen att allt ska gå att skala upp till så här team på 100 pers. Jag kan inte, någon får gärna upplysa mig, men jag kan för mitt liv inte se den mjukvara som behöver skapas av team på 200 pers, liksom.
Nej, jag har inte varit med i något sånt heller.
Men liksom, om man tänker sig, Windows är säkert ett jättestort system liksom, men det lär ju också vara moduler och så här.
Mm.
Man utvecklar ju inte det som en stor monolit med 200 utvecklare som sitter och...
Just Windows tror jag faktiskt är en stor monolit.
En notepad-appen ligger egentligen mitt inne i så här typ core-koden.
Jajamän.
Inspring.
Du säger, ja men jag har fixat en bugg i notepad. Jo, men okej, det är lite synd för att hur vi botar upp en maskin är väldigt beroende av notepad-koden.
Ja.
Skulle kunna vara så. Ja.
Alltså, okay, det känns som att grundinställningen på något vis, om man går till botten av det, så känns det som man har någon bild av att folk inte kan ändra på sig.
Mm. Ja, vi tror och vill att affärsmänniskor granskar sig själva också, precis som vi tycker att utvecklare ska göra.
Exakt.
Nu då? Är det dags för dagens ämne?
Ja, nu ska du få hålla låda.
Ska jag hålla låda? Okej. Okay. Ska jag börja med att presentera den här lilla modellen då som vi kallar för PAM.
Mm.
Det är en fyrfältare, och på ena axeln så är det hur kritiskt ett system är för affären, så att säga. Eller hur kritisk en viss feature är för affären.
Ja.
Och på den andra axeln så har vi hur unik den här featuren är, hur unik featuren gör den här produkten, eller hur unik det här systemet gör affären.
Marknadsunik typ. Hur unik den är på marknaden.
Mm. Och jag brukar ha den här kritiska axeln på vågräta och den unikhetsaxeln på lodrätta.
Ja.
Vilket gör att uppe till vänster så bildas en liten kvadrant som brukar kallas, eller jag brukar kalla för partner. Och det är i den kvadranten, då är det så att ja, men det här gör oss unika på marknaden. Mm. Men det är inte affärskritiskt eller kritiskt att det här funkar. Det är inte, vi klarar oss utan det här en liten stund.
Mm.
Och bredvid partner då, uppe till höger, så har vi det som gör oss verkligen differentierade eller unika på marknaden.
Just. Och som också är affärskritiskt.
Mm. Och nere till vänster så har vi kvadranten som jag kallar för vem bryr sig-kvadranten.
Mm, det är sånt som varken är differentierar oss eller är speciellt kritiskt.
Nej, precis. Och bredvid vem bryr sig till höger så har vi paritetskvadranten.
Ja. Vi får beskriva lite mer vad de här kvadranterna innebär.
Mm.
Och varför de heter som de heter.
Precis. Men innan vi går vidare med den modellen, så skulle jag vilja också berätta, eller vad ska vi säga, att jag anser att det finns egentligen bara fyra sätt, eller fyra saker som skulle kunna rättfärdiga en IT-investering.
Mm.
Om man strikt tittar
ur,
på det
ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ja, ur ett ekonomiskt perspektiv. Och om incitamentet då är att när användning sker, det är då nyttan uppstår. Och det är ett, vi vill skydda kapital.
Mm.
Eller två, vi vill undvika kostnader.
Mm.
Eller tre, vi vill sänka kostnader. Eller fyra, öka omsättning.
Mm.
Så är det de fyra sätten, eller de fyra
anledningarna till att vi vill utveckla mjukvara överhuvudtaget.
Mm. Det måste vara någon av dem. Annars så är det bara onödigt.
Så nästa vi vill gång... sysselsätta arbetskraft. Är inte det?
Nej, det är inte giltigt.
Okej.
Okay. Men om du till exempel tittar på det som du sysslar med nu.
Mm.
Varför liksom får det här projektet fortgå? Är det för att ni ska öka omsättning?
Nej, vi ska sysselsätta arbetskraft. Nej, men för oss tror jag det handlar mycket om att undvika kostnader och att sänka kostnader. Genom att, för jag levererar ju saker internt som andra utvecklare använder. Och det handlar om att de ska få ett lättare jobb. Jag är egentligen en partner till dem, fast en intern partner.
Ja. Men
Och det är väl
det
egentligen inga
som
marknadsdifferentierande saker jag gör, skulle jag tro.
Nej. Nej, men det är lite intressant för att om vi är överens om vilken av de här typen av investeringar vi gör, om det är för att skydda kapital eller undvika kostnader eller sänka kostnader eller öka omsättning. Om du tror att du är på ett projekt som handlar om att sänka kostnader, men din chef eller någon annan på projektet tror att är det för att öka omsättning, då kommer ni göra helt olika prioriteringar. Om det
Just
är för att öka omsättning, då kommer ni kunna säga, oj, 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 vi måste ju satsa miljoner på den här featuren, eller vad det nu kan vara.
det.
Medan du säger bara, nej, 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 hold your horses. Vi håller på att sänka kostnader. Vi kan inte hålla på att investera miljontals kronor för att spara 3 öre per klick eller per vad det nu kan vara.
Ja, just det.
Så ni behöver ha lite mer samsyn. Så först av allt så behöver vi ha samsyn om, okej, vad är det för typ av projekt eller vad är det för typ av saker vi sysslar med? Och sen när vi vet det, då kan vi ta fram Då tar vi fram PAM, den här modellen. Det finns ju olika features eller stories eller krav eller hur man nu vill se på det. Som handlar ibland om att sänka kostnader. Och sen har vi de som är för att undvika kostnader. Om inte vi på banken då, där jag spenderar min tid nu, om inte vi på banken levererar rapporter årligen, då kommer vi få straffavgifter.
Ja, just det.
Om vi missar Riksskatteverket-rapport, eller det heter inte Riksskatteverket, vad heter det? Det heter bara Skatteverket nu. Om vi missar att
Det är
skicka in den rapporten, då kommer vi få böter. Så vi vill ju undvika den kostnaden.
ja, just det.
Och sen så kommer det nya lagkrav då och då. Till exempel, ja, nej, men vid halvårsskiftet här, då kommer det en ny lag. Kan inte ni visa hur ni granskar era kunder för den här lagen om penningtvätt? Kan inte ni visa för oss hur ni hanterar era kunder? För om inte ni kan det, då följer ni inte den här lagen om penningtvätt och allt nu som behövs göras för att se till att kunderna sköter sig. Ja, nej, men då måste vi investera X antal kronor för att undvika den kostnaden, den eventuella kostnaden vi skulle bomma på det där då.
Just det.
Så de fyra.
Men gäller det här liksom hela systemet som sådant? Eller gäller det, kan det liksom skilja sig från feature till feature?
Jag tror att det kan skilja sig från feature till feature. Eller det gör det. Men min poäng är egentligen när du ska starta nya projekt eller vad vi nu vill kalla det, längre, lite större investeringar. Så ska du fundera på, är det här för att skydda kapital, undvika kostnader, sänka kostnader eller öka omsättning? Och jag beter mig väldigt olika om det är att öka omsättning. Det finns ju många som slår på stora trumman och bara, nej, nu ska vi öka omsättningen här. Vi investerar 3 miljoner i det här. Okej, men vi investerar 3 miljoner i det här. När kommer det här betala av sig? Kommer vi öka omsättningen med 3 miljoner? Och där tror jag att många går bort sig och tror för mycket. Så här, nej, 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 oj, 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 vi kommer öka omsättningen med 400%. Men i själva verket så blir det inte det. Utan det blir bara en liten tummetott.
För vi är inte så duktiga på estimat som vi
Nej,
vet.
jag är ju inte det i alla fall. Men det blir en helt annan deal när jag ställer, vad heter det, affärsfolk mot väggen. De verkar, det, oh, ja, nej, då blir det svårt helt plötsligt att svara på. Det där går inte att svara på. Om vi kommer öka omsättningen. Och så tvingar det är jättetaskigt att tvinga folk till sådana saker, till estimat.
Ja.
Det blir ju bara tokigt. Så jag undviker det. Okej, ska vi återgå till kvadranten eller?
Ja. Vilken vill du
Vi
börja
har
med?
alltså.
Paritet? Nej.
Ja, det kan vi göra. Nere till höger säger vi att det är. Eller det
Nej, vi
hänger till
börjar med
höger.
marknadsdifferentierande saker tycker jag.
Och då finns det en bra test som vi kan göra för att veta så här. Okej, är det här en differentierande sak eller inte? Och det kallar vi för reklamtestet.
Okej.
Okay. Är det här någonting som du skulle, om du skulle göra reklam på TV4 på bästa sändningstid, skulle du ha med det här i din reklamsnutt? Till exempel, kom till våran webbshop, beställer du hos oss före 16.00 så får du varorna samma dag.
Just det.
Ja, men absolut, det skulle jag kunna tänka mig att det har jag med i en reklamsnutt. Bokus, om jag är Bokus. Eller,
Bokus är inte de som levererar på 3 veckor.
Jo, jag vet. De är så fruktansvärt dåliga. Kom till Bokus. Beställ det före 16 så har du före december.
Förutsatt att det inte är november du beställer i.
Exakt, för då har du före mars. Du har det någon gång, det kanske du har. Nej, men du skulle inte på samma sätt. Kom till Bokus. När vi mailar dig så använder vi alltid Outlook.
Nej.
Eller, vi kör SAP.
Ja.
Det är så här, okej, jag bryr mig inte. Ge mig mina grejer bara.
Då kommer vi in på, det är exempel på vem bryr sig kvadranten egentligen då alltså.
Ja, det är det. Helt klart. Det är ingen som bryr sig om Bokus mejlar med Outlook. Det är ingen som bryr sig heller om de använder SAP under ytan.
Nej.
Nu tror jag att de flesta skulle hävda att SAP kanske hamnar i så här paritets... Okej, vårt affärssystem. Ja, vi tar det som alla andra har.
Fast vi jag tror ändå det blir... För det är inte liksom, SAP kommer aldrig vara mission critical, liksom. Affärskritiskt.
Nej, kanske inte.
Utan det handlar mer om typ såna här saker som att vi har alla Camilla Läckbergs böcker.
Men det har ju inte något med systemstöd att göra.
Nej, men det, om man gör ett billboard-test på det till exempel. Då är det fortfarande, för det är en affärskritisk grej, för de säljer ju böcker.
Det är sant.
Men förmodligen så är det inte bara Bokus som har alla Camilla Läckbergs böcker, utan det är liksom alla bokhandlar bör ha alla Camilla Läckbergs böcker. Så det är en paritetsgrej då istället.
Jag tror att vi är lite grann inne på saker som skulle kunna göra dem unika. Det är att veta om de har boken inne eller inte. Du kan visa lagersaldot på webben.
Fast det lär väl alla göra också. Det blir en paritetsgrej. Paritet.
Ja, kanske. Det kanske för några år sedan var så. Att kunde du visa lagersaldot på webben. Då var du unik. Det kan jag ju tänka mig att det var.
Vi tror att vi har boken inne.
I Bokus fall så har de definitivt inte.
Men den finns i landet, vi lovar det.
Nu blev det bärs av Bokus. varken jag eller du har en speciellt bra erfarenhet av Bokus. Okej, men så vi pratade lite grann om det vi kallar det här för vårt urprojektet där vi möttes.
Ja.
Det var ju ett projekt som syftade till att vi rörde oss upp i den här unikhetskvadranten uppe till höger.
Ja.
Där jag anser att där ska du som företag investera och glänsa om du har kommit på någonting där. Och i det här projektet där vi träffades då, det var ju ett stödsystem för JAS 39 Gripen. Och det systemet vi utvecklade, den, vad säger vi, applikation
Ja, det får man väl
som vi
säga.
byggde. Så är det ett system, en applikation som gjorde hotbibliotek. Det kan du förklara vad det är?
Nej, kan inte göra. Inte
Okej.
kort.
Det är
Dessutom
ett...
måste vi skjuta alla lyssnare efteråt.
Okej. Vi kan väl i alla fall utan att
Nej, men
behöva...
det handlade om att försvarssystemet i Gripen skulle fungera tillfredsställande. Om det är någon som försöker skjuta på flygplanet så ska flygplanets försvarssystem veta hur det ska bete sig utifrån massa olika
Och det,
parametrar.
precis, och då kunde ju du designa de här försvarsmekanismerna själv då och ladda in det i flygplanet.
Ja, precis.
Men det kunde ju inte motsvarigheten till de amerikanska flygen göra, utan där kom det förladdat med någonting och sen så var det så. Så det här var ju en grej som var unik och, jag ska inte säga affärskritisk, utan mission critical, vad säger vi? Ja, kritiskt då för det här, för att det ska kunna funka överhuvudtaget. Så hela det projektet syftade ju till att göra JAS 39 Gripen unik och ja, lite mer attraktiv att köpa då.
Exakt.
Så att jag tror att vi kan använda den här modellen för att se på hela din affär och alla dina IT-system. Eller så kan vi använda modellen för att titta på ett enskilt system och se så här, okej, den här storyn, den här featuren, det här kravet. Hur mycket ska vi investera i det?
Just det.
Är det någonting som gör oss unika och är det någonting som är kritiskt för vår affär? Ja, då ska vi investera mycket i det. Men är det någonting som inte ens klättrar över den här reklamtestet, den här billboardtesten, då behöver vi kanske inte investera så mycket i det. Och definitivt inte om det inte är kritiskt. Då hamnar den här vem bryr sig-kvadranten ju. Och jag tror nämligen att många går bort sig där och överinvesterar i paritet.
Ja, precis. Det är nog ganska svårt att se exakt vad man ska satsa någonstans. Vad är det som differentierar oss? För det är nog väldigt lätt att se att ja, men det här är affärskritiskt. Vi ska sälja böcker, vi ska göra det skitbra. Då allting som rör böcker differentierar oss.
Ja.
Medan det i regel ofta inte är så. Utan det är väldigt mycket som man kan göra mindre investeringar på bara för att komma ifatt konkurrenterna eller för att inte bli omsprungen av konkurrenterna. Men det gäller att hitta de här små områdena där man kan dessutom bli bättre än konkurrenterna.
Nej, jag tror att det överinvesteras i paritet och förmodligen i den här partnerkvadranten där.
Jag har inte sagt så mycket om partnerkvadranten. Vad innebär partnerkvadranten egentligen? Det är alltså det saker som inte är kritiska.
Men ändå skiljer dig från
Ändå
mängden.
differentierar oss.
Ja, som gör att vi är unik. Att logga in med e-lägg var för några år sedan en sån grej,
Okej.
skulle jag säga. Till din bank, då kunde du logga in med e-lägg. I dagsläget så skulle jag säga att för vår del så är börjar det bli i alla fall, eller det var förut, att kunna signera skuldebrev med e-lägg. Det var unikt. Så här, och varför är det intressant då? Jo, om du söker ett lån, blir beviljad ett lån och sen så kan du signera det utan att behöva skicka ut ett skuldebrev med papper, utan du kan signera det på nätet. Då får du ju pengarna fortare.
Mm.
Det är ju som sagt inte affärskritiskt. Det är inte helt kritiskt för din verksamhet att signera medlägg.
Mm.
I alla fall så var det. För du kan ju faktiskt skicka ett papper hem till någon. Och när det pappret kommer tillbaka, när skuldebrevet kommer tillbaka, då är det business as usual, då fortsätter du. Men du skulle ju faktiskt kunna göra mer affärer med det här på plats.
Så då, för att göra så liten investering som möjligt där, så tar man hjälp av en partner?
Mm. Då kan du ta hjälp av, det finns några e-läggspartners.
Mm, då tar man ju den som är mest differentierad. de som är duktigaste på det.
Mm. Eller så räcker det med att ta någon partner bara. Och den kan vara hur billig som helst. Eller hur. Men det måste ju lösa problemet, så att säga, biffen.
Mm.
Men sen så kanske du inser efter ett tag att vänta ett tag, vi behöver mer kontroll över signeringsprocessen än vad våra partner kan erbjuda oss.
Mm.
Och då börjar du investera i det där själv. Och så gör en egen signeringslösning.
Just det.
För att den skiljer dig. För att du vill kunna göra någonting mer. Jag vet inte vad det skulle vara. Men du inser att nej, men du vill äga den här. Och då investerar du. Och så glänser du, så att säga.
Mm.
I det.
Hur använder vi det här då?
Ja, jag tycker ju att det här är någonting som alla ska kunna ha i bakhuvudet. Fast det går ju också att använda den i någon form av okej, nu ska vi starta upp ett nytt projekt, eller nu ska vi fortsätta här, eller nu är det massor med nya önskemål. Vi tittar igenom våran jättelika backlog som folk brukar ha.
Mm.
Och sen så ser de så, okej, hur ska jag prioritera här? Oj, vad jobbigt det blev. Då tycker jag att hela gruppen, hela teamet behöver lära sig den här modellen.
Mm.
Vilket går ganska fort. Det är bara rita upp den. Och sen så kan produktägaren eller någonting sånt tala stories, features, krav eller vad vi nu vill kalla dem, punkter på önskelistan. Och så kan vi diskutera. Var hör det här hemma?
Mm. Feature för feature. Var, liksom.
Feature för feature. Och då kommer vi förstå mycket bättre hur mycket vi ska satsa på saker och ting.
Mm. Och vi kommer hitta de här grejerna där vi inte ska skriva det själva, till exempel.
Mm.
Utan försöka hitta tredjepartsgrejer som gör det. Istället.
Ja.
För att minimera investeringen.
Mm, ja, vissa saker är ju... Precis, saker som ligger i paritet. Ja, där kanske vi kan använda tredjepartare.
Ja.
Eller i partner så kan vi använda partner. Och saker som hamnar i who cares, det ska vi inte ens bry oss om.
Nej. Det men sätter vi den sämsta utvecklaren på. Men som du sa tidigare angående de här olika, ja, att skydda kapital och så vidare. Att det handlar ju om att ha en samsyn också.
Ja.
Så att alla är med på hur stor investering som ska göras. Liksom.
Mm.
Så inte någon utvecklare tar en feature och jobbar 5 veckor på den, för han tycker att det här kommer vi ju ta hela marknaden på.
Mm. Det blir väldigt tydligt i alla fall att det är en riktigt så här dålig investering att sitta och guldplätera en jag vet inte, någonting onödigt.
Mm. För att det känns som att det är nog lätt att saker som egentligen är parity, alltså som bara handlar om att bli lika bra som konkurrenterna. Det är nog lätt att överdesigna dem och tro att det är någonting som ska göra oss marknadsledande.
Mm.
Och så sitter man och guldpläterar.
Ja, Jag har en liten annan spaning också. Jag tror att, eller jag vet att saker och ting förändras över tid.
Ja, just det.
Saker som var partner igår kanske är parity idag. Och saker som var paritet idag är vem bryr sig imorgon.
Ja.
Så jag tror att i den här kvadranten så rör sig features med sols, men stannar alltid i vem bryr sig. Den börjar alltså uppifrån partner, glider över kanske till unik, ner till paritet och sen så åker den in i vem bryr sig-kvadranten till slut.
Om det inte börjar i unikt till exempel. Det behöver inte börja i
Precis.
partner kanske.
Nej.
Men
Men jag tror allmänt
det känns ju uppenbart som att åtminstone sånt som gör en marknads som gör oss marknadsledande kommer att ruttna ner i paritet. Därför att konkurrenterna kommer vilja ha samma saker.
Ja, visst.
Och när alla
Och sen
konkurrenter har samma feature som du, då är den inte unik längre.
Nej, det gör den inte. Nej. Den graviterar. Gravitationen drar den neråt.
Ja,
Under
precis.
reklamtestet, så att säga. Under den, i till den undre halvan. Men det är också, jag tror att många är rädda för att ta bort features ur system. Och det är någonting som jag faktiskt
Men hur vet
inte
man vad man kan ta bort då?
ligger i vem bryr sig-kvadranten. Då ska den bort, hävdar jag. Den här featuren, vad gör vi med den? Alltså, är den kritisk för vår verksamhet? Nej. Okej. Okay. Är det någonting vi skryter om? Nej. Varför har vi den kvar? Jo, men den måste finnas. Det är min absoluta favorit är ju att radera kod. Och radera features är ju ändå bättre. Då blir ju produkten mindre komplex. Och förenklingar leder till förenklingar.
Jag sitter febrilt och försöker tänka ut någonting som skulle kunna vara vem bryr sig, men som man faktiskt vill ha kvar. Men jag kommer fram till att allting är nog egentligen paritetsgrejer i så fall, om man faktiskt vill ha dem kvar.
Så är det nog. Vi har ju faktiskt några saker. Jag kan inte komma på någon sådär. Men jag vet att jag har tagit bort kod. Som är såhär. Ja men det här används ju inte. Eller hur? Nej, nej, nej. Det där slutar vi använda.
Men det funkade ju.
Ja, exakt. Jo men det är också det här. Nej, det där har ju vi gjort för hand. Det är ju vid mitt anletes svett.
Ja.
Det kan vi inte radera. Man blir liksom lite kär i sin gamla kod.
Ja. Nu har vi sagt unik så mycket. Varenda gång vi har sagt det så har jag tänkt på hipp hipp.
Ja, jag med.
Jag
Jag
är
är
unik.
unik.
Om man inte gör något unikt så är man ju för fan ingenting. Jag funderar lite på hur vi snackade om tidigare. Jag tror nog att jag är lite mer unik än du.
I helsike heller.
En länk till den sketchen i våra show notes.
Ja.
Ska vi runda av med ett kort kommando?
Det låter bra.
Hur fan gjorde du det där?
Mitt kortkommando är så himla enkelt. Jag tänkte att jag bara drar det rätt och slätt.
Jaha.
Det är från Bash. Kontroll L. Det är clear screen.
Just det.
Den är fin.
Man kan skriva clear
Ibland
också
har.
väl?
Ja, det kan man. Men det är jättelångsamt.
Ja.
Men det slog mig. Jag har ju såhär dille på.
Man kan sudda med
Kom
musen
ihåg.
också. Nej, det kan man inte.
Jag hade dille på att skriva CLS. Som var clear screen i DOS, tror jag.
Ah, just det. Ja.
Och sen så lärde jag mig just det clear. ja, i bärs. Men sen så hittade jag Ctrl L och i lyckan gjord.
Ja.
Det är bra. Det är som en boss key.
Just det.
Om vi sitter och skriver massa saker så kommer chefen runt hörnet och bara Ctrl L.
Just det.
För det är ofta man sitter och gör massa saker som man inte ska göra i skal.
Sitter och ritar ASCII-porn eller någonting sånt.
Ja, eller bara listar filer i baklänges datumordning.
Det var ju väldigt lämpligt då att jag har en motsvarande, också en boss key. Fast för Mac istället.
Okej.
Okay. Man kan ju trycka Command H. Det gömmer ju nuvarande fönster, aktivt fönster.
Mm-hmm.
Det är ju typiskt boss key.
Ja, det är en boss key.
Om man sitter och surfar något olämpligt så bara kommer chefen så bara Command H. Så försvinner fönstret.
Eller om du sitter med ett skal som du inte får öppet.
Ja, precis.
Så kör Command H.
Men sen finns det ju tillägget till det här som är Command Option eller Command Alt H. Det gömmer alla fönster utom det aktiva.
Oh,
om man vill få lite så här clean på skrivbordet.
Det finns ju motsvarande, eller inte riktigt, det var en av mina favoriter på Windows. Det är Windows M som egentligen den tar fram desktopen.
Ja, just det.
Och motsvarande är väl att typ det känns som att minimera rubbet, känns det som.
Mm. Just det.
Det var en bonus hotkey.
Mm. Ja, vi kan inte hålla på med sånt, ge en massa bonus hotkey så här.
Nej, glöm den. Alla lyssnare, glöm vad jag sa. kom ihåg Ctrl L och Command Shift H.
Ja. Yeah.
Mm. Du får slå ett slag för ställ skäggen mot väggen också.
Precis. Vi vill ju återigen att folk gärna får skicka in en personlig fråga som vi kan besvara i det nya programsegmentet ställ skäggen mot väggen.
Yes.
Som då kommer ersätta Laters i det avsnittet.
Just det. Och det är bara att twittra någonting.
Ja.
Eller mejla.
Eller skicka ett brev. Mm. Till Västerlånggatan.
Det är ingen som har tagit liksom. Den hänger fortfarande i luften ju.
Ja.
Det är ju, vem som helst kan ju få ett avsnitt tillägnat ett ämne som de har gått och funderat på väldigt länge fortfarande.
Ja.
Ja. Okej, men vill folk komma i kontakt med oss så gör de det via Twitter och hashtaggar med VAG74.
Ja. Jag heter Tobbe Anderberg och du heter Ennestam. Och numera finns det ju även ett VAG74-konto som man kan följa.
Mm. Just det.
Vad är det? Det heter VAG_74.
Japp, så är det.
Precis. Om 2 veckor så har vi en gäst igen, tror jag, faktiskt.
Mm, det ser vi fram emot.
Vi har blivit mycket gäster nu här på hösten, känner jag. Fast det har det inte egentligen. Vi har bara haft en, men...
men det kommer.
Ja. Ja. Det känns som vi radar upp dem nu.
Just det. Ja, vi tackar våra lyssnare som har lyssnat hela vägen hit och så på återhörande.
Jajamän.
Ha det bra.
Pip, pip.
Hej då.
Hej då.